Hipp hipp hurra och varmt välkomna till intervjupodcasten Nemo möter en vän. Och vet ni vad? Det är jag som är Nemo Hedén. Och dagens avsnitt är avsnitt nummer 264. Och idag gästas jag av legendaren Siv Malmqvist. Men innan vi dunkar igång den här festen så vill jag ändå slå ett sista slag för livepodden. För det är ju nu i helgen som det smäller. Nämligen nu på lördag den 7 december klockan 19.00 på Bonden Bar i Stockholm. Det blir jag, det blir Sissela Kyle, det blir Allan Svensson, det blir Torkel Pettersson och det blir sist men inte minst Dragomir Mirsic. Ja, ni har ju själva en jävla kalasuppsättning. 2 timmar högklassunderhållning för endast 150 kronor. Och biljetterna finns på biletto.se. Och sist jag kikade så fanns det endast 5 biljetter kvar. Så det finns fortfarande en chans om man vill gå på livepodden. Men då bör ni skynda er in på biletto.se. Så hoppas jag att vi syns nu på lördag klockan 19.00 på Bonden Bar i Stockholm. Men dagens avsnitt då? Ja, det här är ju ett gratis avsnitt tillgängligt för alla, så man behöver ej Podmi för att konsumera detta. Och Siv Malmqvist behöver nog ingen närmare presentation. En legendar i det svenska folkhemmet som har funnits med alltid i princip. Och jag åkte till Hotell Karlaplan på Östermalm och träffade Siv och det blev verkligen mysigt. En varm känsla spreds i rummet när vi satte oss framför mikrofonerna. Jag hoppas denna varma känsla kommer nå ut till er också. Ja, podden, den klipps precis som vanligt nu för tiden av produktionsbolaget LL Experience AB som bland annat producerar Göteborgspodden. Så om ni behöver en duktig podcastproducent / klippare, gå då in på www.llexperience.se eller mejla kontakt@llexperience.se. Tack LL Experience för ett fint samarbete. Och jag heter Nemo Hedén på Instagram och jag finns på mail. Då är det nemohedén@gmail.com som gäller. Och nu ska jag sluta babbla. Nu drar vi igång det här mysiga samtalet. Nemo möter en vän, avsnitt nummer 264. Plats på scen för Siv Malmqvist. Rulla jingen.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja! Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Välkommen till Nemo möter en vän, Siv Malmqvist!
Oj, oj, jag tackar. Nemo söker en vän, det är ju den bästa podden.
Ja!
Ja, den har jag lyssnat på många, många gånger.
Ja, jag mötte dig i entrén här uppe till hotellet här och då sa du så här: är det Nemo möter en vän som jag ska vara med i? Då hade du lyssnat på den här podden ju.
Ja, det har jag. Många, många gånger.
Jag blev så himla smickrad och glad.
Det var roligt att jag kunde glädja dig. För jag tycker att det har varit väldigt, väldigt intressant att lyssna på.
Det
var kul. Jag tror att Tammerskjorten är den bästa och enda podden jag lyssnar på. Kanske.
Det räcker med att säga bästa. Du behöver inte säga den enda. Då förstör det hela den här bästa
ja,
grejen.
Ja, jäklar, det gör jag. Ja.
Hur mår du?
Ja, vad jag vet nu så mår jag hur bra som helst. Inga krämpor, ingenting. Jag mår skitbra. Mm. Men sånt vet man aldrig. Rätt som det är så dympar man ner. Man hör ju så mycket. Rätt som det är så dör den ene till vänster och den andra till höger.
Ja, hur känns det att folk som man känner och omkring en börjar coola liksom?
I den här åldern så är det kanske lite mer normalt att man dör. Jag vet, man dör väl någon gång. Och helst ska man vara jättegammal när man dör. Jag vill bli 100, mer än det. Men det är också tråkigt därför att det är så många av ens vänner som dör. Det är inte kul.
Nej.
Men hur känns det? Vad tror du själv? Hur känns det när folk dör som man känner? Det är himla trist.
Börjar man tänka mer på sitt eget åldrande då?
Ja, men det är klart att man gör. Det gör man ju hela tiden. Men det är ganska intressant också att tänka på sitt eget åldrande. För när man var ung så tänkte man inte alls på det. Ibland har jag tänkt, jag har frågat min mor ibland. Men man kan ändå inte föreställa sig hur det är att bli så gammal. Men jag känner igen mycket som min mor. Hur hon var när hon var i min ålder. Ja, nu svamlar jag mest, men ja, jag vet inte om jag tänker så mycket. Jag tänker faktiskt inte så mycket på min ålder, för den glömmer jag bort lite då och då. Och så börjar vi tänka på årtal, så tänker jag, ja jäklar, jag är över 80, jag smäller av. jag glömmer det faktiskt.
Och svamla, vet du vad, det är helt okej i podcast.
Vad är det?
Ja, det är helt okej att svamla och sväva iväg i podcast. Okay, ja. Det är det som är så fint med just podcast. Man kan prata och man kan sväva iväg hur mycket man vill, och det är helt okej.
Jaha. Ja. Min man frågar sig, vad är en podd? Och då säger jag, jag vet inte vad en podd är. Jag tror att det är en liten miniradio. Kan man säga
kan
så?
Man kan säga att det är som en självständig radio, kan man säga.
Ja, visst.
Och nu för tiden, i alla nya mobiltelefoner så finns det redan inbyggt en podcast-app.
Jajamän.
Så alla kan lyssna på det. Och det är ju verkligen nutidens största mediafenomen.
Ja, det är helt fantastiskt, men då gäller det att vara jäkla bra alltså.
Ja, och jag hoppas jag är det.
Ja, för det finns väl många som har poddar.
Gud,
men
ja.
Men också där de bara sitter och babblar.
Ja, det är väl de vanligaste poddarna. Är väl antingen en samtalspodd där två människor sitter och pratar om livet. Eller intervjupodd som jag har.
Ja.
Eller podd som handlar om mord och spöken och skräck och sånt där.
Ja.
Ja, jag vet. Det är de tre genrerna som är störst just nu.
Ja, om jag ska lyssna på en podd, då vill jag nog lyssna på när två människor pratar. Det tycker jag är intressant. Det är likadant med radio, den riktiga radion så att säga. Jag lyssnar hellre på ett P1 än på P3 eller P4 eller 5 eller vad 17 det är. Det är ett jäkla hallå hela tiden. Och rätt som det är så kommer det musik. Och ibland ligger det musik. Du har väl inte musik under?
Nej. Jag lovar, Siv, jag lovar.
Ja, för det, alltså, är man gammal om man säger att man inte tycker om det?
Du får säga vad du vill.
Jag störs av när det är musik under prat.
Mm.
Jag gillade det.
Och du lyssnar helst på ett bra samtal.
Ja, det gör jag.
Mm. Då tycker jag att vi ska ge lyssnarna just det.
Ja, bra.
Vi är i slutet på år 2019 just nu. Och hur ser en helt vanlig dag ut för dig just nu?
Då vaknar jag vaknar ganska tidigt ibland. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Ibland kan jag vakna hur sent som helst. Men i alla fall, det är skönt. Jag behöver inte rusa upp 5:30 och springa iväg. För det är bäckmörkt nu. Oh. Och jag ser på mamma och pappa med sina små barn som går iväg när klockan är 6. Som min son. Han går iväg med dem till dagis. Och jag tänker på, åh, hemskt. I detta mörker och kanske regn och så. Det slipper jag. Ja. Sen går jag upp och kokar kaffe och äter till frukost. Idag åt jag en dubbelmacka med rågbröd med avokado och tomat. Och ett ägg och så kaffe. Underbart gott. Och läser tidningen. Och då vill jag ha en riktig papperstidning. Och så löser jag korsordet. Två korsord och ett som heter nian. Där det är 9 bokstäver. Och ett är färgad svart i mitten. Och den bokstaven måste vara med. Minst 4 bokstäver. Det är så jäkla kul. Och då står det då att 15 ord är bra. 25 är bättre. Men 35 är bäst. Alltså, och då försöker man uppnå det. Så är jag. Bokstäver är för mig. Sudoku kan jag överhuvudtaget inte. Helt dum i huvudet. Jag vet inte vad det går ut på. Jo, jag vet vad det går ut på, men jag fixar det inte. Det gör mitt barnbarn däremot. Mm. Så, och sen då så kanske jag har en intervju med någon. Eller jag ska... nej, eller så har jag hela dagen ledig kanske. Så kanske jag sätter mig och målar lite igen. Så gör du hör vilket lyxliv jag lever. Har börjat gå på bio lite grann igen. Som jag inte har kunnat på flera år. För man alltid var upptagen. Och det är härligt att gå på bio faktiskt. Ja, jag såg senast nu And Then We Danced. Den var fantastisk. Hemsk också. Två homosexuella killar. Du kanske vet vilken det är. Mm. Och jag tycker den var bra.
Ja. Jobbar du något längre?
Jajamän, det gör jag. Alltid lite då och då, fast det är väldigt mycket tv och grejer som jag är med i överallt. Så, men egentligen är det så att jag har kommit fram till att jag pratar mest. Jag pratar anekdoter, jag pratar om vad jag har varit med om mitt liv och upplevelser på scenen och när det gick åt skogen till exempel och när man tappar byxorna höll jag på att säga. Alltså liksom, för det tycker folk är väldigt, väldigt kul när jag berättar och så sjunger jag lite grann då.
Mm. Kan du sakna att få sjunga ännu mer?
Nej, men jag vet inte om jag vill sjunga så mycket mer faktiskt, för att jag är rädd för att inte riktigt höra tonerna. Alltså jag hör tonerna, men ändå hör jag dem fel ibland, kan jag tänka. Och då tycker jag inte det är så roligt att stå och sjunga falskt. Det vill jag inte. Därför är det kul att snacka. Mm.
Mm-hmm. Du, om vi ska spola tillbaka bandet lite grann.
Ja.
Visst är du född på nyårsafton?
Jajamän.
Hur var det som barn att vara född på nyårsafton?
Jag vet inte hur det var. Det har jag tänkt på många gånger. Vad tyckte jag när jag var barn egentligen? Jo, jag tyckte nog att hela världen firade mig. För det var raketer, fyrverkerier överallt. Och där stod jag bara och på balkongen hemma och sa tack, tack.
Det är jättefint om man kan se det på ett sånt sätt. Istället för att se att man blir bortglömd. Att fokuset hamnar på det istället för på den själv.
Nej, det var inte så mycket uppmärksamhet egentligen när jag var liten på att jag fyllde år. Det hade ju precis varit jul. Men jag tog det positivt på det viset. Det gör jag än idag. Jag kan ställa mig på balkongen och säga tack, tack till hela världen. Mm. Jag vet inte, jag bryr mig inte.
Vad vet du om din födelse?
Ja, jag vet att jag föddes, vi bodde i Borstahusen i fiskeläget utanför Landskrona. Och jag kommer ihåg hur mor och far berättade att far han ville att vi skulle gå iväg till BB. Men min mor sa, nej, men vi väntar lite. Hon hade fått 6 barn förut. Jajamän.
Var du nummer 7?
Jag var nummer 7, men den allra första dog. Så sen blev jag då alltså nummer 6. Mm. Så mor hade vanan inne. Hon tyckte det var för tidigt att gå mitt på dagen. Och far han tyckte att vi skulle ta en taxa, eller taxi vad han sa. Nej, morsa, du galen, ska vi ta en taxi? Nej, 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 det var 3 kilometer in till stan. Men vi kan åtminstone ta bussen, sa far. Nej, vi kan gå, sa mor. Och det gjorde de. Så de gick in till BB. Och sen föddes jag på kvällen. En liten Siv var jag då.
Hur liten då?
Ja, jag vägde väl högst 3, inte ens 3.
Det är ändå kaxigt att promenera till BB när man ska föda.
Ja,
ja.
Det gjorde mor och det gick ju då alla tiders bra.
Ja, uppenbarligen.
Ja,
ja.
Och jag vrålade som bara 1000, sa mor. Och då säger jag barnmorskan som de alltid säger om barn när de skriker, det här blir en sångerska. Och det blev jag ju kanske också.
Du var alltså familjens 7:e barn, det 6:e om man står levande. Ja. Och blev det fler syskon efter det också?
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men, hur många är ni egentligen?
Sen kom Lilian, sen kom Stig och Göran.
9 stycken?
Jajamän.
Jesus Christ.
Min mor födde 10 barn. Hur fixar de detta?
Ja, du.
Alltså, ja, idag kan jag tänka efter hur mitt liv min mor och far hade.
Mm.
Och varför? Hur kunde de föda alla oss?
Mm. Alltså vi är 6 syskon i min familj.
Ja.
Jag har 5 syskon alltså. Och, mm. och jag tycker det är sjukt många.
Ja, det är det.
Och jag får höra varje dag, oj ni är 6 stycken, hur, det är otroligt. Och sen går jag runt själv och tycker det är jättejobbigt att jag har, inte jobbigt, men du förstår, jag har en dotter som är 2 år och som håller mig vaken om nätterna.
Ja.
Och man går runt och gnäller på att man inte får sova.
Precis.
Så finns det människor som har 10 barn liksom. Jag ska aldrig mer gnälla.
Nej, men du, jag kan, det är helt obegripligt hur de har klarat av det. Men jag tror också att mor hade nog koll på oss, men hon lät oss vara. Det var inte sådär som att, oj, oj, jag går inte dit och går inte dit, du gör inte det. Och gör, utan hon släppte oss lösa, tror jag.
Mm.
För jag vet att min äldre bror, när han var liten, så då bodde de ute på landet. De var statare, om du vet vad det är. Hon var piga och var dräng på ett stort lantbruk. Och då gick lille Sven in bland hingstarna i hagen. Han gick omkring där och han var inte rädd och hästarna rörde honom inte. Men jag tänker, om det hade hänt mig, och min son gick in bland hingstarna. Ja, men mor såg det lugnt. Han bara ropade på honom att han skulle komma. Och de hade grisar. Och där inne sov min stora syster. Hon sov väl inne hos grisen. För hon tyckte det var gulligt med den här grisen. Och alltså, de hade ett härligt liv. Men tänk dig att de tvättade för hand. Alla kläder, lakan. Och sen skölja hela skiten. Du vet, våta kläder och våta saker, hur tunga de är.
Alltså vilka perspektiv det här ger.
Ja,
alltså just... jag ska aldrig mer gnälla på sömn eller på tvättstugan eller på någonting.
Nej,
i hela mitt liv.
Min absolut bästa maskin hemma är tvättmaskinen. Jag tänker varje dag, eller väl inte varje gång jag sätter på maskinen, så tänker jag, tänk, nu går jag ut i köket och sätter mig och löser korsor medan den tvättar. Fattar en dag. Och maten som hon lagade från grunden. Det fanns ju ingenting djupfrys, vi hade inte ens en frys. Vi hade inte ens kylskåp. Och hon lagade bästa maten.
En superkvinna, kort och gott.
Ja, det kan hon, det var hon verkligen. Alltså. Hon var för god. Och hon... jag tänker på när man var liten och åkte, cykla ut i borstahusen och skulle bada. Hade med sig en flaska med sockervatten och en macka inrullad i en filt. Där var vi i flera timmar. Och det fanns ju ingen mobiltelefon. Min mor måste ju någon gång ha varit orolig för oss när vi var där ute. Tänk dig. Och sen bodde vi precis, när vi bodde i stan, så bodde vi precis vid vallgraven. Där var inte ens ett stängsel. Och där höll min bror på att drunkna. Han stod och matade svanarna. Och plötsligt hade, så Nej, han spottade inte svanar, han stod och kastade i stenar. Och det sa plopp, plopp. Han tyckte det var roligt. Och det som hade en för stor sten och kastade i och följde själv med efter. Och det var april. Jag och grannpojken sprang upp och ropade på min mor att Stig ligger i vallen, i vallgraven. Jag säger åt honom att han går upp. Nej, han ligger i vattnet. Och precis då kom min syster från jobbet och slängde cykeln av med stövlarna och dök i vattnet iskallt och drog upp honom. Och sen kom våran gårdskar och gjorde sån där konstgjord andning och klippte till honom i ändan. Bonk, bonk, bonk. Och jag tyckte, vad gud, man är så slår honom i stjärten. Men det gjorde han för att skulle få ut vattnet. Han höll på att drunkna. Jag såg hur han låg där ute med ansiktet ner i vattnet. Jag var för liten för att fatta faran riktigt. Men han klarade sig sen med dubbelsidig lunginflammation och öroninflammation. Mm. Men han levde.
Mm. Oh, tänk, gud,
vilken grej.
Ja, oh, shit alltså. Mm. Men vad var det för, annars för typ av uppväxt som du hade?
Bra.
Det var en bra.
Underbar. Det var mjölk och honung alltså. Det var bara lek. Bara roligt. Mm. Och skolan tyckte jag om.
Hade du lätt för det? I skolan, socialt?
Lätt, ja. Jättelätt. Jag mobbade ingen, jag blev inte mobbad mer än två gånger. Men jag klippte till honom som mobbade mig.
Berätta.
Jo, det fanns något som heter slummen. Frälsningsarmén, slummen. Det kan man säga som myrorna. Mm. Där hade mor fått tag i en sjömansmössa där det tog Sverige på. Och den tyckte jag var så himla fin. Och med såna där flärpar bak. Och när man sprang så flärpade den till. Och jag var så stolt över den. Då blev jag så mobbad för den där sjömansmössan. Men jag klippte till honom. Ja, jag tror att han mobbade mig mer sen. Och sen en gång till då jag hade fått en päls. En björnpäls, trodde jag. Men det var ju något annat. Som bara, det var revor i dem. Och min mor sa, du får inte gå med den till skolan. Men jag ville ju ha en päls, förstår du. Det var inte så vanligt med barn som hade päls. Så jag, och då blev jag ju kallad för Nalle då. Åh, jag blev rasande. Även där fick han en smäll. Så mig mobbar man inte. Oj, men jag mobbar faktiskt ingen. Men jag härmade folk.
Men okej, okay, vart föddes drömmarna om att stå på scenen då?
Inte någonstans. Jag var inte alls. Jag bara sjöng och trallade. Och det gjorde vi alla i vår familj egentligen. Både mor och far sjöng bra. Mina systrar sjöng bra. Min bror, mina bröder sjöng bra. Jag hade absolut ingen tanke på det. Att bli sångerska, jag visste knappt vad det var för någonting. Det kom mycket, mycket senare. Och det var bara en händelse som gjorde att jag blev det. Ska jag berätta om hur det var? Det har jag berättat 1000 gånger, tror jag. Men vill du veta det?
Ja, det beror på vart det är i tiden. Vilket årtal är det ungefär?
Det är på, det är 1950-talet. Mm. 50-talets början. Ja.
Tycker du ska berätta det?
Ja, då var det Veckorevyn som hade en flugan, hette det. Det var en turné där de visade tonårskläder. Gunilla Pontén och sådana där kläder. Fanns ju inga tonårskläder på den tiden. Det fanns bara damkläder som man fick fixa till lite grann. Nu vill jag se de tonårskläderna. Samtidigt var det i denna turné en sångtävling. Eller amatörtävling. Och så var det en komiker där som jag ville höra. Men jag hade inga pengar till inträdet. Smart som jag är, så tänkte jag anmäler mig till sångtävlingen så kommer jag gratis in. Och jag ringde och anmälde mig till tävlingen. Och sjöng en låt som heter Secret Love. Jag vet inte, jag fattar inte hur jag kunde texten, för jag kunde ingen engelska. Och det skulle ha varit roligt att höra hur jag klarade engelskan. Men jag vann.
Och du hade ingen aning om att du kunde sjunga innan det här?
Jo, det hade jag faktiskt. För att jag hade varit på sån här dans. Mm. Och då kom det orkestrar dit till Folkets hus i Landskrona. Och jag gick upp och frågade om att jag kunde sjunga en bit. För mina kompisar sa, fråga om du får sjunga. Mm. Och jag gick upp och frågade, jag visste vilken tonart. Vad? Tonart? Jag visste inte vad tonart var. Ja, men hur skulle du börja? Så, okej. Så började egentligen. Mm. Och sen vann jag den tävlingen. Och sen vann jag distriktstävlingen. Och sen tycker jag började bli lite kul. För sen var det finalen i Stockholm. Och då skulle jag få åka till Stockholm. Jag hade aldrig varit i Stockholm. Och då vann jag alltihopa. Mm. Första priset var att få lov att göra en skiva. Fick en klocka och 250 spänn. Det var priset. Man skulle bara få göra en skiva alltså. Inget mer. Men Anders Burman som var producent på Metronom, han tyckte att henne ska vi signa. Och det gjorde de. Då skrev vi kontrakt. Så började det. Mm. Så det var inte alls någon längtan efter att bli sångerska eller att bli känd på något vis. Absolut inte.
Det var snarare dina kompisar som tjatade på dig om att stå på scenen.
Ja, inte så mycket att stå på scenen, utan de ville att jag skulle sjunga i mikrofon och sådär, till dansen.
Du, jag har en fråga om Lennart Hyland.
Ja.
Visst var du någon slags värdinna
Jajamensan.
Där i hans program,
ja.
Vad heter det, Stora Famnen?
Stora Famnen, det var 59.
59,
ja.
Man har ju hört så många historier och myter om Lennart Hyland, om att han var men stenhård liksom, och att han hade mycket problem med spriten och sådär. Hur minns du att jobba för honom och nära honom?
Jag tyckte ju att han var jädra tjatig. Tjatig därför att han ville repetera så många gånger. Och jag som, men jag kan det. Jag vet, jag ska gå dit och sen ska jag gå dit. Och när det gäller sånginsatserna och sånt. Han skulle repetera. Men han var ju ett proffs. Han var ju fantastisk. Han var lika bra som programledare för Stora Famnen som han var på idrotten. Eller överhuvudtaget allmän reporter. Han var ett unikum, det kan jag säga. Och sen så kom ju Hyllas hörna också. Då ville han absolut ta mig till värdinna igen. Jag var värdelös som värdinna alltså.
Var du?
Ja, vad fan kan jag gick där och la omkring. Jag vet inte var han skrev. Ska du vara där eller ska du vara där? Det vet jag inte. Men jag klarade av det i alla fall. Han gillade mig. Och jag gillar ju honom också. Men sen det där med spriten. Det har jag ingen aning om att han drack. Därför att när sändningen var slut. Ja, då stack ju jag hem. Det var ju inte tal om att umgås. Han var ju mycket äldre än jag. Han var ju gubbe tyckte jag. Mot slutet, på den sista hörnan jag var med i, så tyckte jag att Lars-Gunnar Björklund och den andra, vad heter han nu? Två stycken sportkillar satt alltid utanför och väntade. Jag tänkte, varför gör de här? Var kom? Jag har funderat på om inte de var där för att följa med honom hem sen, så att inte han började att dricka. Jag tror att det var så. Men jag märkte ju aldrig det. Han var ju aldrig berusad under jobbet. Det gjorde han sen kanske.
Mm.
Men som sagt, jag såg honom aldrig berusad.
Ja, rykten säger ju att det började först senare det här med alkoholen på jobbet också. Men det kanske var efter din tid.
Ja, det måste. Ja, ja, ja.
Och du märkte aldrig av att han kunde vara liksom, bossig och ganska hård mot folk som var under honom och så här?
Nej, det gjorde inte jag.
Nej.
Så när jag såg den här dokumentären om honom.
Mm. Så du blev chockad?
Jag blev lite chockad, för så var han ju inte, tyckte jag. Men det kan vara att han var ju... Han gillade ju mig så mycket och skulle ha med mig överallt. Så han kanske inte var hård mot mig.
Nej.
Men jag vet att han och Allan Schulman, de rök ihop lite då och då. Man har olika åsikter om hur programmet skulle göras. Eller, jag vet inte så mycket, för jag gjorde mitt det jag skulle, sen stack jag hem.
Hur kunde ett tjafs mellan Lennart och Allan Schulman
se ut? Ja, det är det jag inte vet. De blev lite sura på varandra och skällde så här, och lite obehaglig stämning, men det gick ju över. Jag vet det egentligen, för jag lyssnade aldrig.
Nej.
Jag vet inte vad Allan ville, och jag visste inte vad Hyland ville.
Nej. Och sen 1964 så var du den första svensken att ha en låt på Billboard, eller hur?
Yes!
Vilken grej!
Ja, vilken grej!
Ja, det är ju stort på riktigt.
Nej, det är stort på riktigt, ja, har jag förstått.
Ja.
Själv fattade jag att det var så stort. Men det var ganska roligt när de på tv fick frågan om vem som var först.
Mm.
Ja, alla sa Björn Skifs. Det var Björn, det var inte hon. Nej, det var jag.
Just det.
Det var ganska roligt.
Det var någon frågesport ganska nyligen, va?
Ja, just det. Det var det. Nej, det var på tv-programmet som hette Pophistorien.
Något sånt där. Och då var frågan vem som var först med Billboard-placering, ja, i Sverige. Och alla gissade på Björn Skifs eller, ja, ABBA och så här, olika gissningar.
Precis.
Men väldigt få, ingen visste ingen att det var Siw Malmkvist.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är ganska roligt.
Mm.
Där satt jag hemma och skrattade.
Det var ihop med någon italiensk sång.
Ja, det var det. Det var med Umberto Marcato.
Ah.
Och det var en låt på italienska som heter Sole, Sole, Sole.
Sole, 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 heißt die Liebe Song.
Sole, 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 vedo da
schon. Immer wieder scheint sie, wenn ich zu dir komme.
Dimmi, 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 cosa mi
affa. Baci, 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 heißt
die Liebe. Nu låg vi inte ett alltså, men vi var först på listan.
Mm.
Och det är ju ganska roligt, den låg i Japan, har jag legat på hitlistorna. Alltså, det är sånt som man nu först tycker är ju ganska häftigt.
Men fick inte du någon karriär i Italien efter det, eller?
Nej.
Inte Italien?
Nej, inte Italien.
Nej.
Jag har gjort låtar på italienska, men nej, inte. Han var lite, jag vet inte om han var stor eller halvstor i Italien.
För det var någon lyssnare som sa det, fråga om hennes karriär i Italien.
Nej, den har jag inte haft. Men Tyskland däremot.
Ja, jag läste någonstans att du har sjungit in 600 låtar.
Ja.
Det är helt otroligt.
Ja, ja, är det det?
Ja, men det är ganska många låtar. Och det är och ihop med så här massvis med filmer, revyer, tv-serier, alltihop liksom. Om du ska kika på din karriär så här, finns det någonting som sticker ut som du känner att det var liksom det mäktigaste och största, och någonting som du känner att det där hoppas jag glöms bort, det där skäms jag över?
Nej, jag kan nog säga att något som jag själv tycker var ganska häftigt, det var när jag spelade Pippi Långstrump. Då var jag 45 år, och när jag fick höra att han ville, teaterdirektören ville ha mig som Pippi Långstrump. Han ringde till mig och jag sa, men herregud, jag är ju för gammal. Ja, det tycker jag också, sa han. Men det är Astrid som vill. Ja, Astrid Lindgren alltså. Ring henne. Ja, jag ringde Astrid och frågade vad det här är för snack. Jo, sa hon, att de vill på Folkan sätta upp Pippi Långstrump som en musikal. Men de får inte rättigheterna om inte du spelar Pippi. För du är min Pippi, sa Astrid. Mm. Och det är klart, man tackar jag då.
Så det var hennes personliga krav?
Absolut, hon valde mig.
Mäktigt.
Ja, det var mäktigt, verkligen. Och jag hade träffat henne ett par år tidigare på Kreta. När hon ville att jag skulle spela Karlsson på taket.
Inte lika mäktigt.
Nej, det vill jag inte. Han var så jäkla elakt, tycker jag. Men sen så tycker jag ju då att det var ju fantastiskt att spela för barn för det första. Och för det andra var det så jobbigt. En sån kraftansträngning. För jag bar ju de här två, Pernilla Wahlgren och Bengt, hans efternamn är liksom borta just nu. Jag bar dem för att visa hur stark jag var. Året därpå så orkade jag inte bära dem. Jag fick hålla armarna om dem bara. Det tycker jag är vad stort gjort av mig som 45-åring. Och när jag ser det idag på video så tänker jag, hur i helskotta orkar jag? Wow! Jag kan klättra upp på taket och hoppa från taket och hoppa och sprang. Det tyckte jag var roligt. Och när jag spelade en musikal på Oscarsteatern som heter Nine med Ernst-Hugo Järgård. Och sådana fantastiska recensioner. Den blev inte så där stor egentligen, för att den var för, det var, den var för smal om man säger. Och där var lille Kim Sulocco med, en av pojkarna.
Det är ingen dålig name dropping just nu.
Nej.
Astrid Lindgren, Ernst-Hugo Järgård.
Ja. Och Walter, ja. Sven Walter. Vi har också spelat ihop. Det var också på kabaré på Stadsteatern. Alltså, ja du, det finns många. Jag har aldrig hållit på med name dropping.
Du gör det nu. Och det är nu, helt okej.
Ja,
det är bara härligt.
Det har jag faktiskt inte gjort, men jag skulle kunna göra det.
Det tror jag. Jag tvekar inte en sekund på det.
Wow.
Det finns att ta av, eller hur?
Ja, vet du vem Cliff Richard är? Det är klart du vet, ja.
Ja.
Honom träffade jag i London till exempel och har bilden tillsammans med honom. Och så där. Det skulle man kunna tänka, ja, träffat honom. Men du har väl alla människor gjort.
Keith Richards?
Ja.
Var han asstökig och var,
han är?
Nej, inte.
Cliff Richard?
Nej,
han var fin, en jättegullig kille.
Aha.
Söt som bara tusan.
Okej. Jag tror jag tänkte på Keith Richards i Rolling Stones nu.
Du tänker på honom, ja. Nej, honom har jag inte.
Han är stökig.
Han är nog stökig, ja. Nej.
Men du, om du tänker på något bottennapp då? Finns det någonting i karriären som du känner att vad i hela fridens namn gör jag just nu?
Nej. Faktum, det har jag sökt efter i mina tankar. Är det någonting som jag ångrar eller som jag tycker är, det var lite botten av. Men det finns faktiskt inte. Ett lite botten av kanske, när jag var på Kronprinsen i Malmö tillsammans med Roffe Berg. Han spelade gitarr med Charlie Norman. Och då har vi en regissör då. Och jag kände bara, det här går åt helsike. Det här är inte bra. Det är absolut inte bra. Så vi försöker ändra, ta bort det numret. Nej, det ska du ha kvar. Det är ett bra nummer. Okej, jag gjorde som jag sa. Och även på premiären så kände jag bara, det här går åt helvete. Det är inte bra. Och det gjorde det faktiskt. Det var inte alls bra. Oh! Så då fick jag en kritik som var så där. Hon nådde inte ända fram, som det brukar heta. Jag ringde upp honom och sa att du hade ju så jäkla rätt. Har du något tips? Vad tycker du att jag ska göra? Sa jag till kritiken. Byt ut alla de där numren och sjung era underbara gamla låtar. Gör det till. Och det gjorde vi. Och det blev en sån vändning till det bästa. Då blir det bra. Så det är väl det i så fall. Något annat kan jag inte komma på.
Har du någonting kvar som du känner? Alltså några drömmar kvar rent karriärsmässigt som du vill uppnå?
Nej, det tror jag väl inte.
Jobba med någon särskild eller?
Nej, jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt att spela på teatern. Men att vara på teatern också, att vara varenda kväll. Så man tycker att det blir
nog mer slitsamt också med åldern, tänker jag.
Ja, jag tror det. Mm. Ja. Men nej, jag har nog inte det.
Du och din man, Fredrik, ni har varit ett par i 48 år.
Nej, jag säger inte det. Åh, gud. Åh, Jesus.
Det är ganska länge.
Ja, det är inte klokt vad länge.
Hur träffades ni?
Vi träffades av skådespelerskan Siv Eriks som spelade tillsammans med mig på Folkan. Hon pratade ofta om Fredrik och sa, du måste träffa Fredrik. Han är så trevlig. Hon tjatade om Fredrik, jag visste inte vem han var. Jag hade ingen aning om honom. Men så skulle han ha en fest. Och när vi kom dit och dörren öppnade så han stod där. Nej, men det är ju han, den där tönten som inte kan kasta pil i Pippi Långstrump. Är det han? Han blev jättekär i mig på en enda gång. Tog lite längre tid för mig. Och det var då, herregud, när var det?
1971 80, kanske?
Ja, just det, just det.
Det var alltså 16 år innan jag skulle födas.
Ja. Ja, så gick det.
Och för de som inte vet så är alltså Fredrik, han är väl egentligen mest känd som Tommy och Annikas pappa.
Du kan inte tro, han får ju fanbrev fortfarande.
Ja, otroligt.
Varje vecka kommer en bunt fanförfrågningar. Mm. Och när de skickar kort som man ska signera och så.
Så han var Tommy och Annikas pappa och ja. Du spelade sen Pippi senare.
Ja, just.
Cirkelslutning.
Ja, vad festligt.
Ja. Du, alltså 48 år och var ett par. Vad tror du är nyckeln till en så lång relation?
Jag har absolut inga råd. Det är... Jag vet inte. Nu är det åren går ju också bara.
Ah.
Och rätt som det är så har man bott ihop i 48 år.
Men om vi säger så här då. Vad är det bästa respektive sämsta med Fredrik? Nu visar hon mig så här. Jag vill inte svara på det här.
Nej, för det
är det elakt, tycker du?
Det är svårt.
Svårt?
Ja.
Du behöver inte svara om du inte vill.
Nej, jag skiter i det.
Ja. Det var kul. Det såg ut som att du ville springa härifrån där. Du, man får säga pass. Det är helt okej.
Ja.
Vi ska gå in på något som heter snabbfrågor just nu.
Ja.
Första lyder så här. Paradrätt.
Fisk.
Vad missbrukar du?
Mörk choklad.
Vad kommer du aldrig att förstå dig på att andra människor tycker om?
Ja, det finns mycket, men herregud vad. Ja, att de fortfarande röker.
Ja, bra svar tycker jag. Vilken egenskap hos dig själv har du svårast för?
Nej fan, jag vet inte om jag kan svara på det.
Det är väldigt kul om du inte kommer på någonting. För då framstår du som en människa som inte tycker att du har några brister.
Ja, hur många brister som helst. Men vilken brist tycker jag värst om? Nu måste jag fundera. Kanske att jag är lite besserwisser.
Mm?
Nej, jag är en pekpinne på svenska språket.
Mm.
Det ogillar jag. Att jag, men jag kan inte låta bli.
Nej, jag kan relatera till det. Jag är en språkpolis och det är inget...
Det är inte bra. Nej. Jag vet att folk kan bli... Men jag kan bli tokig. Och speciellt på journalister som skriver i tidning och sen skriver fel svenska. Alltså, har man... Nej.
Alltså det, du vet, när min tjej, hon kan ju särskriva ibland i sms. Hon skriver så här, jättemellanslag bra. Och då blir jag så här... Det är ett ord! Skriv det ihop! Du vet.
Men du, ibland är det så jävla roligt som man skrattar.
Ja. Min terapeut sa det till mig att jag måste försöka se på det som du säger på så här, vad kul eller vad tokigt istället för att så här, rätta och du vet. Man ska ha ett fascinerat förhållningssätt till det.
Och vet du vad jag har tänkt på? Det kan vara en dyslektiker.
Mm. Precis.
Och då kan man inte sitta och ha pekpinnar. Men man kan se det roliga i det. Jag är en sjuk sköterska. Som
ja. Men det är ju så att ingen människa tycker om att bli rättad. Så är det ju. Och det vet man ju själv. Om någon rättar mig så då mår ju inte jag bra. Så därför måste jag sluta rätta andra människor också. Det är det.
Just det.
Vad spenderar du mest pengar på?
Barnen och andra, tror jag.
Vad tror du andra tänker på när de tänker på dig?
Att jag är check.
Check. After all these years. Fortfarande check.
Nej, men att jag är glad.
Mm.
Jag vet inte vad de tänker. Bara inte de tänker något ont.
Nej, det tror jag inte. Jag har väldigt svårt att tro det efter 45 minuter med dig.
Ja, men du verkar ju vara en sån som... Men du verkar ju vara en sån som oftast är glad.
Det känns så i alla fall.
Jo, absolut.
Ja. Positiv energi.
Ja, fast jag kan vara jäkla negativ också.
Ja. När blir du som argast och surast?
Nej, om jag blir fel beskylld för någonting. Alltså, som, det gillar jag inte. Då kan jag bli riktigt tvärarg.
Mm.
Men det är sällan, väldigt sällan. Mm.
Vi pratade ju lite innan vi började inspelningen om att jag lever nykter sedan lite mer än 4 år tillbaka. Mm. Och jag berättade för dig att jag hade hört din sons medverkan i en podd som heter Beroendepodden. Jag kan rekommendera det för alla lyssnare, för det är ett fantastiskt fint avsnitt. Han pratar om sin resa där. Och eftersom att jag själv har varit den som gör mina föräldrar oroliga, så blev jag så nyfiken på ditt perspektiv till din sons resa. Hur var det för dig när din son var nere i?
Jag var ju jätteorolig, jätteolycklig, rädd hela tiden. Jag undrar vad jag kunde göra, men egentligen, jag kunde göra någonting egentligen. Jag tror inte man kan det, men man... Nu har jag hört det där att man kan vara medberoende. Ger pengar till en som är för att de ska köpa det eller det och det. Och man tror på det, de ljuger ju så förbannat mycket. Och då är man ju medberoende och med ger pengar. För de där pengarna går inte till någonting annat än vad det nu är de missbrukar. Nej, men alltså det är oron, rädslan, sorgen. Ja, så ungefär.
Mm. Ja, det känns ju som att det enda som är värre än att vara beroende själv är nog att vara anhörig.
Oh ja.
För att den maktlösheten man känner.
Yes, det där har vi det. Maktlöshet är också ett bra ord.
Mm.
För, och det är man ju faktiskt. Mm. Eftersom den som är beroende måste klara av det själv. Mm. Man kan ju inte hjälpa dem.
Nej.
Jag vet inte hur man ska hjälpa dem egentligen. De får klara av det själv. Men glädjen är ju som störst när de fixar det. Jag måste ju bara säga grattis till dig. Det är fantastiskt. Jag tycker de är otroliga, alla de som går på AA-mötena.
Mm.
Fantastiskt. Och att de klarar av det. Alla gör inte det. Men jag skulle tro att de allra flesta klarar av det. Är det inte så?
Alltså så här. De som kommer på mötena och gör 12-stegsprogrammet,
ja,
och de som gör det på riktigt, fullhjärtat, de klarar sig. Det är ett program som funkar på alla som vill ha det och gör det. Men de som börjar slarva med möten och slarvar med sitt program, de tar återfall, det händer.
Det gör det.
Så det är verkligen så här, om man går in 100%, då klarar man det. Men börjar man slarva, då blir det svårt.
Precis.
Så det är verkligen så här, det gäller att sätta sitt 12-stegsprogram och sina möten först i livet. För det måste få vara det viktigaste.
Absolut, absolut.
Mm. Mm.
Jag är helt imponerad, det måste jag säga. Jag är jätteglad att du klarar av det.
Men din son har varit clean i ganska många år nu, va? Eller?
Många år nu, ja.
Ah.
Ja. Ja.
Vad skönt.
Ja, verkligen.
Som en stor sten
som lättar från bröstet. Ja, jag är så glad för det, så är det inte klokt.
Mm.
Fast oron finns ändå där. Ja. Om han skulle ta ett återfall. Men just han säger, jag kan ju inte lova någonting. Men gör det, lova mig.
Mm.
Nej, men så är det för alla föräldrar. Den oron finns alltid kvar. Och egentligen så finns oron alltid för barnen överhuvudtaget.
Mm.
Även om det inte gäller sprit eller det kan gälla knark eller vad det gäller, så är man alltid oro för barnen.
Mm.
Små barn, små bekymmer. Stora barn, stora bekymmer. Och det är så sant.
Mm.
Och det, man är alltid orolig och bekymrad någonstans över sina barn. Och barnbarn också.
Men märkte du på honom eller sa han det till dig?
Jag märkte inte mycket faktiskt. Det måste jag säga. Men för honom var det inte så mycket alkohol. Ja, jo då, det var ju det när han var lite yngre förstås. Men det där som han haschade och allt det där, det märkte jag aldrig.
Nej. Så du blev nästan lite chockad när han berättade om det, eller?
Alltså jag kommer inte riktigt ihåg hur det var nu. om det var min dotter som berättade det, eller om det var han som gjorde det.
Vi kan gå vidare. Du, vi har ett gäng lyssnarmail här innan vi ska stänga butiken. Vi har faktiskt hela 7 stycken mail från lyssnare. Första mejlet lyder så här: 2016 blev du invald i The Swedish Music Hall of Fame. Berätta om tankarna kring detta.
Ja, det var ganska roligt, för när de ringde om detta så visste jag överhuvudtaget inte vad det var för någonting. För jag hade bara hört talas om Ice Hockey Hall of Fame. Så jag tänkte, vad kan det här vara för någonting? Nu fick jag ju förklarat, och det är klart att då, det var kul att bli invald där. Mm. Det är lite tjusigt.
Ja, verkligen. Snyggt arv liksom, på något sätt. Att ha en billboardplacering, att ha Music Hall of Fame.
Ja.
Att ha jobbat med Ernst Hugo.
ja, just det.
Nästa mail lyder så här: berätta om din relation med Lill-Babs. Var ni nära vänner? Hur minns du henne och hur tog du hennes bortgång?
Vi träffades 1954 kanske, 53-54, och vi träffades för första gången i Sundsvall. Och redan då, jag hade precis börjat sjunga, och hon hade väl börjat lite tidigare än mig. Vi var ju lite rivaler där, Lill-Babs hade man ju hört talas om. Men vi blev vänner, och ja, sen var vi ofta på Nalen tillsammans, och vi träffades då och då bara, för hon for omkring som en skottspole hela tiden, och jag också på mitt håll. Vi var riktiga vänner, definitivt, och vi hade en speciell connection på scenen tillsammans. Och jag måste säga, när hon var borta så saknade jag ju henne på scenen, men framförallt som vän, som människa. Jag kan säga att jag hade ingen aning om att hon var sjuk. Att hon har hjärtflimmer, det visste vi. Men att det övergick till hjärtsvikt hade jag ingen aning om. Och sen att hon hade cancer i hela kroppen, det hade ju inte vi märkt överhuvudtaget. Eller antingen, hon var lite lurig så här. Hon berättade inte så mycket. Jag ger mig fanken på att hon visste det och dolde det. Alltså det vet jag ju inte. Men man såg aldrig att hon hade ont i alla fall. Men jag tror att hon blev lika förvånad själv när hon fick veta att hon hade cancer. Cancer? Inte jag, sa hon. Och när hon gick bort, det kom ju som att det... Man säckade ihop när hon dog, är det sant? Men jag skulle säga att det är nu sorgen kommer. Mm. Inte riktigt då, för då var det liksom så chockart att hon var borta. Men nu kan jag ju säga, nu saknar jag henne väldigt, väldigt mycket. Ja, jag kan ju ibland bara gråta när jag tänker på det. Jag skulle ha lust att ringa henne och säga, jaha, det går ju inte. Mm. Så är det.
Sorgligt. Ja. Nästa mejl lyder så här: hej Siv, hur minns du Stjärnorna på slottet? Var du nöjd med inspelningen och sedermera även resultatet?
Jättenöjd med inspelningen. Det var så roligt. Mm. Det var så kul. Ranelid var helt underbar. För jag har aldrig sett någon som kunde skratta som han. Han kunde stå och ramla när han skrattade, så han ramlade. Och han var rolig. Och han tyckte det var så roligt när jag härmade honom. Och han sa fors. Varför sa du fors? Sa jag, det heter ju fors. Jo, men jag är i Skåne. Ja, men pratar du skånska, det heter ju fors. Och så skrattade han. Och så skrattade han. Tommy Körberg, underbar. Och Kjelle Bergqvist, wow, vilken kille. Ja, vilka killar de två. Och Meg, som jag hade spelat Pippi Långstrump med. Alltså, när hon berättade om sin dotter. Ja, det var så fruktansvärt sorgligt. Det var en underbar upplevelse, och jag tyckte att programmet blev så jäkla bra. Mm. Mycket bra.
Fint. Nästa mejl lyder: fina Siv, får vi någonsin se dig i Mello igen?
Nej.
Du är klar nu?
Jag är klar med Mello, det får, nej, det är slut.
All right.
Men jag ska inte säga aldrig, därför att jag behöver inte tävla.
Nej.
För det gör jag inte.
Nej.
Nej, aldrig. Men jag kan ju alltid komma dit och spela opa. Mm. Inom mellanakt.
Mail nummer 5. Jag har för mig att hon var frälsningssoldat ett
Nej,
tag.
Nej, det var jag inte.
Det var du inte. Så det kan vi ju, då behöver vi inte läsa klart det mejlet ju.
Jag var lite religiös när jag var tonåring.
Ja.
Ja, det var jag. Men jag var inte frälsningssoldat.
Nej. Nästa mejl lyder så här: berätta om din medverkan i den första Jönssonligan. Hur var det att jobba med Ulf, Gösta och de andra? Hur minns du den inspelningen?
Den minns jag som inte speciellt rolig.
Jaså?
Nej, jag tyckte att jag var så jäkla dålig.
Mm-hmm.
Och jag tyckte att Nisse Brandt, han var taskig mot mig.
Va?
Ja.
Vad hände?
Det var när jag sa någon replik som han tyckte var fel. Inte kan du säga så. Han var ju finlandssvensk, men du ska göra så. Du ska se den så här. Och, ja, ja, okej. Okay. Och sen tyckte jag att jag hade ingen... Det beror på mig själv naturligtvis, för jag drog mig undan. Men när jag ser den nu så kan jag inte förstå varför jag tyckte att jag var så dålig. Jag tycker jag var ganska bra, faktiskt. Mm.
Fanns det ingen regissör som kunde nypa Nils Brandt i örat?
Nej, han satt och sov så ofta.
Är det sant?
Ja.
Vem var det som regisserade?
Nej, men det får jag inte säga i en podd. Så han fick med hans adopter.
Sov?
Han var nog sjuk av något slag, jag vet inte.
Han måste vara död nu, va?
Jag vet inte, så det får jag inte våga säga.
Ja, men då är det preskriberat. Nästa mejl lyder så här: åh, vad häftigt att du ska träffa Siv. Jag älskar henne. Hennes röstskådisinsatser i Ringaren i Notre Dame och Kejsarens nya stil är helt fantastiska. Det var förvisso svinlänge sedan, men hennes insatser i julkalendern Trolltider är bland det mest magnifika i julkalenderns historia. Trolltider var ju för övrigt en julkalender med många stora svenska legendarer. Birgitta Andersson, Eva Rydberg, Sigge Fürst, Stig Arell. Hur var det att vara med i en så stor produktion som är en så tidlös grej och som visas regelbundet för nya generationer hela tiden? Har hon någon kontakt med övriga ur ensemblen? Hon är en fantastisk kvinna.
Oj, yes! Trolltider var helt underbar. Alltså, den var så fantasifull. Och jag var Dorabella och pratade hela tiden så här. Och sen, men det roligaste var när jag blev förvandlad till Marabella. Då är jag en riktig jäkla elak häxa. Det var kul. Och jag har inte så mycket, faktiskt inte så mycket kontakt med de som var med. Eva Rydberg ibland, men väldigt sällan. Och men den där med Walt Disneys tjejsans nya serier. Alltså du, jag fick ju en sån enormt diplom ifrån Walt Disney som det bästa.
Oj!
Det är jag också naturligtvis skryta med.
Du har så många milstolpar och grejer.
Det är klokt när jag fick det. The best ever, sa de då. Jag spelade en häxa där också då, ja. En jäkla elak sak. Som jag inte kom... Var inte det tjejsans nya kläder? Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men där fick jag i alla fall ett diplom.
Mm. Och... sista lyssnarmailet lyder: hej Siv, är du rädd för döden?
Det funderar jag själv på faktiskt. Men jag tror att jag är nog inte så rädd, men jag tycker inte om tiden före man ska dö. Det beror på, den är jag lite orolig för. Hur ska jag vara precis innan jag dör? Helst vill man ju dö knall och fall. Och helst bara i sömnen. Det vore ju toppen. Men det är en svår fråga. Verkligen en svår fråga. Men jag har ju sett sådana som har dött. Och det ser inte så svårt ut. Man somnar ju bara. Men jag vet ju inte. Man har inte frågat de som ligger där och dör hur det känns. Det går ju inte. Men det såg inte så farligt ut, tycker jag. Men
är du mer rädd för att Fredrik ska dö?
Nej, jag tänker, nej, jag tror att han är mer rädd än vad jag är. Jag är lite också, det, nej, jag vet inte vad jag ska säga om detta. Om jag är, det är obehagligt att tänka på det, alltså. Det är sorgligt att tänka på det.
Må det dröja väldigt länge.
Ja, det hoppas jag. Ja. Jag har en syster som är 93 och hon är pigg som en mört. Hon bor tre trappor upp och går upp varje dag.
Ja, som jag sa till dig i trappen ner, du känns ju oförskämt pigg och fräsch. Och jag pratade med kvinnan i receptionen här och hon frågade om, tror du att vi behöver någon hjälp för att få ner henne för trappen här? Hur är hennes fysiska hälsa? Och jag bara, jag har ingen aning, vi får se. Och sen när du kom här så skämdes jag nästan över att vi ens tänkte på det. För du var ju superpigg liksom.
Ja, nej, det är fantastiskt. Jag är väldigt glad för det. För jag kan gå på gatan ibland eller på trottoaren och känna att jag har inte ont någonstans. Tänk att jag kan gå. Vad härligt att kunna gå.
Lyxigt.
Ja, det är lyxigt därför att minsann, många i min ålder kan inte det. Eller har rullator och de har ont i höfterna och sånt. Jag tänker att jag har inte det. Men det är nu det. Jag får bara vara glad så länge det varar.
Du får leva enligt samma devis som vi i tolvstegsrörelsen gör. En dag i taget.
Absolut. Det är alldeles sant.
Det tycker jag blir perfekta slutord. Du, supertack för det här.
Tack själv. Tänk att jag får vara med i Nemo.
Är du nöjd eller?
Ja, det beror på hur du har klippt sen.
Jag klipper så lite som möjligt. Men jag, om man bara går efter vårt samtal så känns det jättefint tycker jag.
Usch, vad har jag sagt? Nej. Jag visste inte när du snackade så där att pratar du nu det som ska vara med eller ska du ta bort det? Eller?
Det kan vi prata om efter. Vi kan tacka våra lyssnare för den här timmen. Vi säger tack och hej då allihopa.
Ja, och det säger jag samma.
Hej då!